Did you get lucky? No, I got green tea.
Oh, high five, bro.
It's when they give you that black tea.
Oh. Nedra brittisk teceremoni. Not a happy ending. Okej, det här är Film och skit. En podd om film och skit.
Mm. Film och scheisse.
Det är avsnitt 40. Oh, yeah.
Oh, man, I'm getting impressed. Ja. Snart är vi full circle här. Eller ett år i alla fall.
Ja, vi måste ju fira ett år med, på något vis.
Ja, det får bli någon så här hyper super scheissefest.
Ja. Alltså, jag tycker fortfarande att Miami Connection är en av de coolaste filmerna vi har poddat om. Och den var ju för avsnitt 10.
Ja, och man, den filmen satt ju så himla bra.
Ja, så vi behöver någonting i den nivån för ettårsjubileet.
Mm, ja, precis. Hallå? För det vore ju idealiskt. Men, jag är här.
Men det dröjde jättelänge innan svaret där.
Oh, jag får börja preempta det du säger helt enkelt för att få så här smidig timing.
Jag tror att det här kommer funka på något vis ändå. Let's do this.
Ja, let's get into it. Låt oss simma in i detta flow.
Ja. Och jag märker att det varierar the latency också. Ibland är det on the ball, så låt oss anta att det alltid är det.
Alltså du får sätta dig ute i hallen vid the access point helt enkelt. Bara springa ut till närmast wifi helt enkelt. Bara sitta där.
Men okej, okay. Den här veckan
it's gonna look weird and you'll be fighting off your cats and stuff.
Ooh,
but
yeah.
Vad gör man inte för the podcast?
What?
Jag sa, yeah.
Okej. Det här kanske kommer bli tufft ändå.
Ja, men it's a test of bla bla bla.
Ja, precis. Okej, Karate Kid 2 och Karate Kid Remaken är veckans filmer.
A.k.a. Karate Kid 2010.
Ja. Vilken ska vi prata om först, tycker du?
Låt oss börja med remaken helt enkelt. Varför inte liksom?
Ja, för att vänta med the nostalgia fest or the lack thereof till slutet.
Precis. Det tror jag blir passande.
Ja. Okej, Karate Kid remaken 2010 utanför Västlandet så heter den ju inte Karate Kid för att den har ingenting med karate att göra.
Aha, vad heter den utanför Västlandet?
I Kina har jag för mig den heter typ Kung Fu Boy.
Ah.
Alltså jag skojar inte, det är något sånt.
Ja, men, att han inte kunde heta Kung Fu Kid. Jag var tvungen att översätta allting.
Och sen skumt nog, i Sydkorea och Japan heter den Best Kid.
Best Kid?
Ja, I don't know man.
Okay. De vill inte erkänna att kung fun finns.
Ja, jag förstår. Det hade varit kul om den hette Taekwondo Boy.
Ja. Jeez. Ja, det är coolt. Men, jag måste säga det, off the bat. Är du där?
Ja, jag är här.
Okej, där. Off the bat att... han var ju mycket bättre, den här grabben, Jaden Smith. Han var ju mycket bättre som skådis när han var 3 år yngre eller 4 år yngre, vad det nu än är.
Oh ja.
Alltså, i den här filmen var han mycket bättre än After Earth.
Jag håller definitivt med. Jag misstänker att det kan vara så att i den här filmen så är han sig själv, medan han i After Earth försöker skådespela och därmed misslyckas.
Ja, det kändes lite det, för att det kändes som att han hade moments där det var liksom, ja men det där känns ju som att det är han som bara håller på, fast på ett bra sätt faktiskt.
Ja. Och en annan sån här off the bat som jag måste säga om den här Karate Kid-remaken är att jag gillar den.
Ja, nej men samma här. Jag har ju sett den förut för jättelänge sedan. Då tyckte jag att whatevs. Men sen nu när jag såg den igen så bara, man, den här är ju fan. Oh, this is charming. I like it.
Ja. Det är första gången jag såg den, så jag har inte sett den förut. Men jag blev positivt överraskad av både Jaden Smith och du vet, the script och allting.
Mm. Och de la ju in lite små grejer här, referenser till tidigare Karate Kid-grejer och sånt också.
Och jag tycker hur den refererar originalet görs på ett, du vet, subtle and tasteful vis.
Ja. Jag menar, the catching of the flies och allt sånt där.
Ja. Och sen att tranan är en kobra istället och sådär.
Ja. Ja, precis. Så det var bra. Och pushing hands och allt möjligt. Det var coolt, det var det.
Ja, och jag tycker Jackie är en riktigt bra sifu till Pat Morita sensei.
Ja, verkligen. Och en distinkt skillnad är ju förstås att ja, men Jackie Chan är ju legit kungfuare. Och det märks att han är legit kungfuare.
Ja, jag tycker... shit. Ska vi börja från början?
Okej. Vi kan kasta dem in i plotten.
Ja. Så, Karate Kid-remaken. Ja, alltså upplägget på det är väl att det är en remake på Karate Kid.
Men det är viktigt att alla förstår att det är ingen karate som utövas. Nej. Förutom när han tränar i sovrummet där i Kina.
Ja.
Videon han kollar på är ju karate.
Ja, ja. En sån där throwback igen, ja.
Ja.
Men okej, Jaden Smith, känd mest som Will Smiths son.
Ja, Will Smith Jr.
Ja. Han är en 12-årig grabb som tillsammans med sin mamma flyttar till Kina, till Beijing.
Mm.
Varför gjorde de det? Jag kommer inte riktigt ihåg varför.
Jag för mig att det var alltså 2010, så jag tror att den tajar in till hela, du vet, the financial crisis-grejen. För jag för mig att de kom från Detroit.
Ja.
Jag för mig.
Jo.
Jag kan ha fel. Jag bara fick det intrycket i alla fall.
Jo, de är från Detroit. Det är de.
Ja, precis. Så de drar för att det finns inga jobbmöjligheter där, men hon hade blivit erbjuden ett jobb i Kina.
Wow, det är intressant. Det är ju verkligen det där med att the Chinese booming economy and shit.
Ja, verkligen. Så det är welcome to the new era och the new times och sånt.
Ja, den här filmen spelades in 2009 också, så det var direkt efter OS. Så det var ju när Kina hade gjort en stor splash on the scene, du vet, eller vad man ska säga.
Ja, precis. Och ganska nyligen har det varit just det här the financial crisis-grejen också.
Mm.
Men en sak som de har i den här filmen också, som en del av the running theme, precis som i originalet, det är ju att farsan är ju helt frånvarande. Det finns ingen farsa i filmen.
Nej.
Jag får med att i den här karatekiden är farsan död. Jag får med att i originalet får man aldrig reda på vad som har hänt med farsan.
Kanske inte i originalet, men i tvåan så säger han Danielsson till Pat Morita. Han säger att min farsa är död.
Mm, det är sant. Det är sant, det gör han. Mm. För att jag för mig att i originalet så nämner han inte det.
Mm.
I could be wrong. Ja. Det var länge sedan jag såg
det. Det är mycket möjligt. För att det är ensamstående mamma-grejen är likheter mellan båda två.
Mm, precis.
Och ja, det är ju inte direkt lätt att flytta. Det är ännu svårare att flytta till ett helt annat land.
Ja, precis. Som inte ens har samma språk. Liksom.
Ja. Så, lilla Jaden. Han heter Dre.
Ja.
Vad är det Jackie kallar honom hela tiden? Är det Shaw Dre?
Ja, i princip. Shaw Dre. Ja.
Shaw Dre.
Så det är ju lilla Dre, helt enkelt.
Shaw Dre, han stötte på svårigheter i skolan direkt. För att det är ett gäng bullies, precis som i originalet, som ger han stryk.
Mm, ja. Och där har man en till sån där också, vad heter det, frånvarande föräldern grej där. Att morsan är ju mer närvarande i den här filmen än i originalet. Ja. Men det är fortfarande där att hon vet inte riktigt vad som pågår i hans liv. Hon vet bara att okej, det är någonting som inte står rätt till, men han vill inte säga någonting.
Ja. Vi har ju en liksom väldigt tydlig scen för det. Efter att han har fått stryk av sista bossen, mm, så tar han och make-upar sitt blå öga lite för att dölja det.
Ja.
Och hon märker det och hon liksom, oh, man, were you in a fight? Nej, jag gick in i en stolpe.
Well, that's some quick thinking right there.
Det kanske är bättre än fell down some stairs.
Ja, men precis. Och sen när hon liksom, ja, men säg vem det är, så ska jag ta hand om den här jävla grejen, ingen ska hoppa på mitt barn. Mm. Och så säger han ju på en gång att, ja, men det är precis därför jag inte säger någonting, för det blir ju alltid så där, du vet.
Ja.
Så det märks att han liksom har tagit ett avstånd från henne på något sätt.
Ja. Och alltså, med det här så vill jag nämna någonting som är dåligt med den här filmen jämfört med originalet. Och det är en ganska fundamental grej faktiskt. Och det är att i original Karate Kid så går ju huvudpersonen i gymnasiet, va?
Ja, han är en high schooler, ja, precis.
Så att det är mycket mer än, alltså det är en actual coming of age thing. Man måste börja stå upp för sig själv och hitta sig själv och allting sånt här. Mm. Medan Jaden och company i den här filmen, de är bara 12. Ja. Alltså de är ju pre-puberty liksom.
Mm, de är ju, precis, de är ju, ja, men det är ju prepubertala,
ja, så,
Landis language.
Så det är lite grann, vem bryr sig?
Mm.
Och det är synd, för att det är så mycket annat i den här filmen som görs bra, men det känns inte som att någonting är på spel, är i spel karaktärsmässigt, eftersom de är bara kids.
Ja, och det skulle vara intressant att se den här filmen, eller se vad någon som såg filmen och är i relativ ålder tycker om den. Mm. Så med Jonas vore ju perfekt exempel. Lillbrorsan, ja. Han är ju, fan vad är han nu? Han är 13 liksom.
Ja.
Och han har sett filmen, men jag har ingen aning om vad han tycker om den.
Ja. Jag kan tänka mig att den är säkert jättebra för när man är i åldern.
Mm.
Men det gör karaktärerna mindre trovärdiga, eller vad man ska säga.
Ja, alltså det för det första, så Kina är ju helt laglöst. Det har vi ju märkt.
Ja.
Folk kan bara hoppa på lilla Dre där och spöa skiten ur honom utan problem.
Ja.
Så det är ju lawless land. Mm. Precis som Okinawa i Karate Kid 2.
Ja.
Men men det är verkligen det där att en del av the urgency försvinner ju.
Mm.
För det känns så, men vad fan, det är ju de småbarn. Vem är det som ska spö på varandra? Come on,
ja,
come on. Och sen när Jackie kör sin grej mot småbarnen, det känns ju som att han borde inte behöva kung fu alls. Han borde bara gå in och typ sätta ner jävla.
Ja.
Och så är det färdigt liksom.
Ja, verkligen. Och det att han spöar på liksom, små ungar känns ju lite tveksamt.
Ja.
Medan när Pat Morita hoppar in i scenen i Karate Kid 1 när de har sina skelettdräkter och allting.
Ja.
Det är ju att han faktiskt räddar Danielsson.
Ja, precis. Mm. Så att det är en annan urgency där. Ja. Det är det ju, absolut.
Så det finns en fundamental brist i Karate Kid remaken.
Mm. Men jag skulle säga att det är faktiskt det största problemet jag har med Karate Kid remaken är just åldersplaceringen av den, man ska säga.
Ja, för resten tycker jag är jävligt solid.
Mm. Mm.
Okej, så upplägget, han får stryk och han träffar en tjej som är romantiska intresset.
Mm-hmm.
Jackie som är en kungfu-mästare, han är förstås typ the janitor.
Ja, han är bokstavligen the janitor.
Ja. Och vi har ju redan nämnt att Jackie hoppar in i scenen och räddar lille Dre vid ett tillfälle. Och efter det så tar han lille Dre under sina vingar och tränar honom i kung fu.
Yep. The hard ways of kung fu.
Mm. Precis som i originalet så sista bossen och hans posse De går ju i en annan kungfu-skola som lär ut aggressiv, destruktiv kungfu.
Ja, precis. Det är verkligen no mercy, no surrender och allt sånt där. Hela den grejen.
Mm.
Och han som spelar, vad heter det, motsvarigheten till snubben i Karate Kid 1. Och vad heter alltså, han? Typ Reese eller Kreese eller vad han heter.
Alltså onda tränaren, eller?
Ja, precis. Mm. Onda tränaren. Ja, precis. John Kreese. Mm. Motsvarigheten till honom i den här Karate Kid-remaken. Han är en av de där gamla HK-typerna som är... Du vet, Iron Monkey.
Mm.
Han är ju Iron Monkey i Iron Monkey.
Ja. Jo, han är väldigt igenkännbart ansikte.
Mm. Så för alla HK-entusiaster så har de poppat in lite annat HK-filmsfolk än Jackie Chan faktiskt.
Ja. Jag hade velat att de utvecklade onda tränaren lite mer.
Mm.
För att det hade varit bra med lite någon rivalitet mellan ondingen och Jackie.
Ja, det kändes som att definitivt det var någonting mellan dem där.
Ja, men det fanns under ytan, men det utvecklades inte, och det är synd.
Mm. Det är klart, det ska ju vara från perspektiv, från Dres perspektiv är ju huvudberättelsen, antar jag. Mm. Så att...
Och jag gillar Jaden. Jag tyckte han funkade jättebra i rollen, och han pratade charmigt, och jag gillade honom.
Ja, det här var jättekonstigt. Alltså, jämför man den här med After Earth, alltså, man, han är ju leaps and bounds. Här ser det så här, oh shit, man, this kid can do stuff.
Ja, och jag tycker man känner av utanförskapet för honom också. Det där med att det inte bara new kid in school, utan I'm the new kid in China.
Ja, precis. Och där är ju också en sån grej som var bra faktiskt.
Mm.
När de ska snacka kinesiska så snackar de faktiskt kinesiska.
Mm.
Det är en sån grej i den här filmen.
Ja. Alltså,
när Jackie dialogar med quote undertränaren, ja, men då är det proper Mandarin Chinese de snackar liksom. Mm. Och han snackar på kinesiska med sina elever, de snackar kinesiska sinsemellan och såna grejer.
Ja.
Det är bara när de, så att säga, i verkligheten skulle snacka ett engelska som de snackar engelska.
De tvingar inte in engelska bara för publikens skull, utan de håller språkbruket på nivån som det borde vara.
Mm, och det känns ju bra också.
När det gäller kinesiskan, visst, det är förstås en dos exotifiering i filmen. Med att han ska träna på kinesiska muren och lite sånt där. Men jag tycker ändå att den har respekt för kinesisk kultur, filmen alltså.
Men jag fick definitivt känslan av att det är det där klassiska, det var en film som var gjord med kärlek i alla fall.
Mm.
Att de gillar kulturen, därför gjorde de den liksom.
Ja, jag håller med.
Sen när man visar såna här monumentala platser, då blir det ju automatiskt exotifierande förstås.
Ja.
Vilket tyvärr är oundvikligt på sitt sätt.
Mm.
Men det märks att de placerade filmen i Kina för att, well, we like this stuff, helt enkelt.
Jo, och det känns inte som att de hamrar in allt för mycket med det där att, alltså, det känns som att folk är folk i filmen. Mm. Medan i Karate Kid 2, som vi ska prata om senare, där är alla japanerna i filmen där super... du vet, orientalismifierade.
Ja, absolut. Absolut.
Den här Karate Kid-remaken, den har inte så mycket av orientalism-problematiken, tycker jag.
Nej, och men det är bara en sån sak som att de flesta locationsen för filmen är faktiskt inte, du vet, de stora... Vad säger man? Lonely Planet? Jo, men det är Lonely Planet locations och sånt där. Ja. Det är inte liksom, här har vi muren, här har vi det där templet, här har vi den där, och här har vi den där kända, den där, du vet. Det är vissa iconic shots här och var, men sen så är det mesta typ i skolan, i lägenheten där han bor, och såna grejer liksom.
Och med människor som känns som att de beter sig som folk.
Mm. Så att där har de lyckats.
Mm.
Absolut.
Hmm.
Ja. Losing steam. Fast det finns massor. Ja, vi kan ju snacka vidare. Jag menar, det finns ju inte så mycket att säga om handlingen i sig.
Nej, precis.
Den följer faktiskt Karate Kid 1-mallen hyfsat väl.
Ja. Utan att kopiera, utan den är exakt samma film fast den gör sin egna grej.
Mm. Jag gillade hur de, det var väl kanske lite att slås i huvudet med det, eller du vet, lite on the nose, men det här med martial arts och den karaktärsdanande aspekten.
Mm.
Det tyckte jag var bra. Det var lite on the nose, men det var godkänt ändå. Ja. Och det är att i början av filmen när han kommer hem här nu i Kina då, till sin nya lägenhet, så kastar han ner sin jacka liksom, och så går han och sätter sig framför tvn.
Mm.
Det är typ det första han gör när han kommer till Kina, och slår på SpongeBob som tyvärr är på kinesiska. Så han har ingenting från hemma liksom. Almost but not quite.
Mm.
Och morsan kommer in och hon suckar på det där sättet som man förstår att okej, hon har behövt tjata om jackan 1 miljard gånger. Och så hon tjatar om det igen och han sa, men okej då.
Mm.
Och så kastar den upp jackan och typ ger ett fult face. Du vet, så, ni, jag hatar ni. Alla vet hur barn är när de gör saker de inte vill men ändå måste göra det. Ja. Liksom. Och när han sen blir elev för Jackie då.
Mm.
Så det första Jackie säger är att de ställer sig framför en sån här Wing Chun-docka som är typ en, vad ska man säga? Ja,
alltså det är en påle som har så här pinnar som sticker ut.
Ja, precis. Som är liksom för sparringsträning och block och massa sådana grejer. Och så ställer han sig framför den och han är redo att börja kung-fu-träna. Varpå Jackie säger, okej, ta av dig jackan. Ja, okej. Han tar av sig jackan. Okej, kasta ner jackan på marken. Och så gör han det. Okej, plocka upp jackan. Ja, okej. Häng upp den. Som om, vad heter det, när pinnarna vore en krok.
Ja.
Som man ska hänga kläder på. Liksom. Så, bra, häng upp den. Bra. Okej, ta på dig jackan. Kasta ner jackan på golvet. Häng upp den på kroken. Och så håller han på så. Ja.
Det här är ju liksom, throwing it back igen. Till wax on, wax off.
Ja, precis.
Det första han får göra är så här en obegriplig manual labor, eller vad man ska säga.
Ja, precis. Men grejen är att här är, tycker jag att kopplingen med det karaktärsdanande är tydligare i den här filmen än där i original Karate Kid.
Mm.
För här har det en direkt koppling till då Jackie har observerat att han har, du vet, alltså att han liksom mopsar upp mot morsan över sånt som han egentligen inte borde.
Mm.
Att han borde ha liksom visa mer karaktär.
Ja. Ja, det
och den här får en tydligare liksom karaktärsdanande aspekt.
Det finns en uppfostrans aspekt i träningen snarare än att det bara är manual labor, ja.
Precis. Och det, så det tyckte jag att men det där är bra. Mm. För det är ju den där klassiska, du vet, martial arts teaches discipline.
Mm.
Och det gör det ju inte per automatik. Men den visar ju ändå på det där idealet. Och att jag tycker att de lyckades få in den grejen i filmen väldigt bra faktiskt.
Ja.
För att han inser ju sen själv varför han måste hålla på med jackan på och jackan av och bla bla bla.
Mm.
Och såklart så i montageträningsscenen när han går hem och ska bara typ in i sitt sovrum så kastar han automatiskt upp jackan på kroken i lägenheten och morsan blir liksom helt paff.
Yeah.
Så, wow, martial arts!
Han har inte bara lärt sig kung fu, han har blivit uppfostrad också.
Ja, precis.
Men vi har ju det, Jackie, precis som Pat Morita, är ju inte bara en lärare utan också en fadersgestalt.
Mm, absolut. Mm.
Andra saker som den här filmen gjorde bra. Jag gillade musikvalet.
Mm, faktiskt.
Du vet, när de har sin stora turnering i finalen så kör de Higher Ground.
Ja, precis.
Och jag satt och diggade som bara den.
Ja, men shit. Jag tyckte de lyckades fånga ett bra face. När han vinner sin första match så kör han ju sån här Buddha's Palm. Typ man slår med öppna händer, dubbelnäve öppna händer mot motståndarens bröstkorg. Två händer samtidigt.
Mm.
Och han gjorde ju någon ful så här face som de lyckades fånga på kameran där då.
Och det var ju trångigt back till när han gjorde face i underträningen också.
Ja, så jag tyckte den var så, men den var bra foto liksom. Lite småskärmigt.
Det är James Horner som har gjort soundtracket i filmen.
Ja, och han är ju förstås rutinerad.
Och
jag var glad att de inte använde hans
Ja, verkligen. Så fort jag såg hans namn i the credits så, åh nej.
There it is.
Men alltså, soundtracket var inte anmärkningsvärt när det gällde det, men det fyllde sin roll och det var inte lika irriterande med
Nej, ja, men det var funktionellt liksom.
Ja. Och sen alltså, när det gäller inte komponerat för filmen låtar, så var det väldigt välvalda saker.
Ja. Jag undrar om den där kinesiska rapplåten de hade där tidigt i filmen.
Ja, jag tänkte på det också.
Ett hav av barn som rappar och sjunger och hör sig. Det var lite coolt.
Jo.
Och det var ju också en, apropå fadersgestalten som lär upp grabben. Det var också, det var kanske lite hamfisted, men jag var glad att det var med. Och det är den där, du vet, who saves who-aspekten.
Mm.
Det vill säga, är det Jackie som lär honom, eller är det, vad heter det, Jaden som lär Jackie?
Mm.
Efter att han har haft sin sob story där om hur han har hade dödat sin familj genom sin drunken driving.
Mm.
Eller inte drunk... Jo, han var en drunk driving.
Jag tror det.
Jag för mig det.
Det kanske inte uttalades direkt, men det var implied.
Ja, antingen var han drunk driving, eller så kanske det var så enkelt att det var dåligt väder och han hade inte koll på var de var på väg, för han höll på att tjafsa med frugan helt enkelt.
Och alltså, med det här så vill jag också säga att jag tycker att Jackie's Sifu är en djupare karaktär än vad Pat Morita sen säger. För att Jackie, han är inte en perfekt person här, utan han har ett sitt plågade förflutna som vi pratar om just nu, ja.
Ja, och det är det som jag tycker saknas i Karate Kid 2, alltså original 2 där, gentemot Karate Kid 1.
Mm.
För jag tyckte att Moritas karaktär var faktiskt mer av en person i den filmen.
Mm.
För där hintas det ju väldigt mycket om att men han har ett proper förflutet liksom. Men det är en annan film. Miyagi är så jäkla ball.
Ja. Han är ju ball, men... Jackie här. Vad tusan hette karaktären?
Han här för mig, helt enkelt. Han. Ja, precis, han. Och det är samma han som är varenda han.
Mm. Han är ju...
Samma han som i Korea och i Kina.
Ja, precis. Han är Svensson av China.
Ja, men det är bokstavligen det. Det är bokstavligen det. Så det är samma kanji eller samma Chinese character. Liksom. Mm.
Han är ju awesome, men han har brister.
Ja, han har brister. Men det scenen jag snackade om, det är ju, Dre kommer in där och han har en bil som han har byggt upp och bygger om och grejer. Ja,
han har en bil i vardagsrummet.
Ja.
Vilken är så quirky trait.
Ja, och han meckar med grejer. Och sen så börjar han slå sönder den typ med sledgehammer och håller på och typ sågar sönder och grejer.
Ja.
Och han dricker och är full.
Precis,
och
vi får en snabb shot på att han har druckit hela kvällen typ.
Ja. Och Jaden kommer in där för han tänker att jag vill snacka med dig, eller du vet, han skulle berätta någonting jättespännande och skoj liksom.
Mm.
Och så kommer han in där och då förklarar ju Jackie vad som har hänt till slut, för att Jaden pressar ju honom helt enkelt.
Mm.
Och istället för att låta honom bara sitta och gråta i bilen om det som har varit, så tvingar Jaden Jackie att fortsätta träningen just då.
Yep.
Och det är en bra sån där, yeah, who saves who scen. Så att istället för att gråta så tvingar han honom att arbeta sig igenom sin problematik med the spirit of kung fu.
Ja, och jag tyckte det var en bra scen. För att de har haft en träningsmetod tidigare med att man håller pinnar i sina händer. Eller vad är det? Eller stavar.
Ja, men det är liksom bambustavar. Med typ rep i änden.
Ja.
Där man stoppar in händerna helt enkelt.
Ja. Så både lärare och elev har liksom sina händer fastbundna på de här stavarna. Och så ska man följa varandras rörelser.
Mm.
Och efter det så följer de varandras rörelser perfekt. Liksom, för att nu känner de varandra lite närmare och det är bra flyt då.
Mm. Så att det kändes också som en bra sån där man, these guys like kung fu.
Mm.
Helt enkelt.
Yep. Jag vill prata om tranan av this movie, som är kobran.
Kobran, ja.
Det var ju uppenbart så fort, alltså, de har en nästan en pilgrimsfärd till ett ancient kung fu temple som är uppe i bergen.
Ja.
Jag hoppades på att det skulle vara Shaolin, men det var ju inte det.
Nej, det var ju tyvärr inte det.
Och väl uppe i templet så ser Jaden en kvinna som kung fu tränar med en kobra.
Mm.
Och det är också så där, du vet, the essence of martial arts.
Ja,
för han liksom att, oh man, hon följer kobrans rörelser perfekt. Och så säger Jackie liksom att nej, kobran följer henne.
Ja. Det är så spot on.
Och
the bullet killed him. No, he killed the bullet.
Ja. Och det här är ju uppläggningen för the final liksom fight. Tranan fast kobran.
Ja, ja, för att den är ju ganska lik i påsen till tranan.
Ja.
Det är liksom ena benet upp i, eller knät upp då. Mm. Och stå på foten. Och sen är det... Men händerna är ju positionerade lite annorlunda. Det är mer som snake stance typ. Med andra handen upp i luften bakom sig.
Men det här är också en grej som är väldigt kung fu-filmsmässigt. Det här med de olika djurstilarna. Så jag är glad att de hade det. Och lyckades få in det som trana-ekvivalenta i den här filmen. Det var verkligen två flugor i en smäll.
Ja, verkligen. Men herregud, hon som tränar den här... Vad heter det... Snake style, eller vad heter det? Ja, men precis, mot ormen där, mot kobran. Wow, vilken mastery. För jag tänker så, om hon inte var koncentrerad så skulle hon ju ramla av det där lilla bergsavsatsen som står.
Ja, precis.
Det här, worst training session ever.
Det här templet, det är typ uthugget i kanten av toppen av berget. Så att det klyftar ner direkt. Och hon står på typ en skulptur som sticker ut över stupet.
Ja. Ja, men det är som ett typ gargoyle equivalent.
Ja.
Det var ett lejon kanske som sticker ut.
Ja, hon står och posar på den. Alltså syftet är att det ska vara en awesome shot. Men träningsmässigt så är det ju helt insane.
Ja, alltså the risk-reward ratio är lite, är lite off där.
Ja.
För att om du inte tränar rätt eller om någon liksom... Hej du, förresten! What?
Ja, bryter koncentrationen. Fall to death.
Ja, yeah, it's just not worth it. Men det var en awesome shot. Ja.
Och hon har liksom, hon tippar över sitt huvud på ett sätt som ska vara lite så här signalerande. Och Jaden gör samma sak i finalen. Och man märker att yes, det är han som styr det här nu. Precis som hon styrde kobran.
Ja, det är så awesome. Mm. Men det är så coolt också, det är komiskt det, när han testar den på morsan. När han försöker förstå vad som är the essence of the tricking the cobra, eller man ska säga. Hon bara kollar på honom, vad fan håller du på med? Vad stirrar du på?
Och den scenen var ett bra exempel på hur väl Jaden funkade i den här rollen. För att du vet, interaktionen mellan morsan och sonen här, det var charmigt.
Ja,
jag log i den scenen liksom. Ja.
Ja, men det kan ju också vara helt enkelt ett case att han är en sån där grabb som behöver rätt regissör, någon som verkligen micromanager och sätter honom på rätt sätt och såna grejer helt enkelt.
Ja. Shyamalan i After Earth var uppenbarligen inte den personen.
Nej, precis. Så att, men det, och själva kicken i den där kobran är ju jävligt hyperspektakulär. Det är fightmangifieringen av kranan.
Ja, det kändes som att de försökte outdo det trana utan anledning. Det var för mycket.
Precis, den var på tok för man.
För han gör typ en pizzakletas spark.
Ja, men det är ju en bicykleta som träffar sista bossen i typ pannan eller gässan eller vad det är. God damn. Från essentially kranpåsen.
Mm.
Så han vände sig i ryggen mot bicykletar och träffar.
Ja. Vilken tur att han träffade.
Ja, verkligen. Men precis som i originalfilmen så är det ju också det där. Vi ser ju faktiskt att de här ungdomarna som är representerar den här andra skolan, alltså den stenhårda
karateskolan
eller kung fu skolan, onda skolan det. Att de vill ju faktiskt inte vara lika onda som de tvingas vara liksom.
Mm.
Man ser ju på dem att de säger shit, nej, alltså, jag vill inte. Och sen så smäller de till stenhård.
Mm.
Jag gillar att de har kvar det här, vad heter det, the bully being bullied aspekten som de hade i original Karate Kid.
Ja, jag gillar också att när det är sista fighten, finalen i turneringen, så ser man på de andra i onda skolan att de respekterar Jaden nu redan.
Mm. Så det är riktigt coolt. Mm. Vi lär oss en viktig läxa att våld löser allt.
Det handlar om att straffa den andra med hårda knytnäppslag och tuff karate.
Ja, precis. Unlock your inner snake stance. Nej, det är viktigt.
Okej, är vi färdiga med den här filmen? Det känns som vi är lite grasping for straws nu.
Låt mig tänka. Alltså, i stort sett är vi det. Jo, och det är en grej förresten. Mm. Jag kan väl bara nämna det lite snabbt. Jag har för mig att det där templet som de, vad heter det, han får se den här snake stansen i, faktiskt finns på riktigt. Den som är uthuggen i berget.
Ja, det känns som att det är ett faktiskt landmärke, ja.
Mm. För att den ser extremt, finns inte på riktigt ut. Men det känns som jag har sett den många gånger i andra sammanhang och andra filmer och sånt. Så.
Precis, man känner igen det.
Tyvärr har jag ingen namn på den, men jag är ganska säker på att den finns. Mm.
The Wu-Tang Temple of the Jade Mountain.
Ja, men det är The Wu-Tang Temple, by the way. Ja, det är, för jag kollade filming och det är The Wu-Tang Mountains. Och det är så bra, för när jag kollade på filmen så här, man, jag lovar att templet är Wu-Tang. Och det är klart det är. För nu när jag tänker efter, du vet Crouching Tiger, Hidden Dragon. Det är ju det templet.
Ja, det templet där, alltså, där hon hoppar ner hoppar i dimman.
Ja, precis. Mm. Det är ju det templet, helt enkelt. Så att det är verkligen saker gjorda med kärlek i alla fall.
Ja. Okej, då fick vi The Other One. Shaolin är ju ena, Wu-Tang är den andra.
Ja, precis. Fan, det är bra. Nu har vi de två stora, liksom, ska jag säga, filmpopulära martial arts-skolorna åtminstone.
Ja, precis.
Wu-Tang, a.k.a. The Swords Masters, och Shaolin, a.k.a. The Cool Guys.
Ja. Nu har jag lust att se om den där, är det Kung Fu Cult Master? För visst är de i Wu-Tang i den?
Ja, en del av dem är i Wu-Tang och det var ju typ 5 olika faktioner eller någonting som de berättar hela historien om på typ 3 minuter. De gjorde det här, de gjorde det här, nu gjorde det här. Fight.
Ja, ja. Men Wu-Tang, jag är rätt säker på att man fick se shots i Wu-Tang från Wu-Tang i den filmen.
Ja, det kan nog stämma ganska bra. Så,
dags för återbesök.
Och som sagt, Crouching Tiger hade ju en hel del Wu-Tang i sig också.
Ja, jo, precis. Så att,
men det är dags för ett återbesök. Jag brukar ju återse den där x antal gånger per någon cykel där. Liksom, så att.
Det har gått tillräckligt länge för Kung Fu Cult Master för mig, definitivt.
Ja, så att det kanske kommer.
Ja. Men bara det att vi börjar prata med en annan film här nu.
Ja, men precis. Vi är färdiga med Karate Kid 2010, the remake. Ja. Faktiskt starring Jaden Smith.
Ja. Han gör ett bra jobb, Jackie gör ett bra jobb. Det är ett bra skript. Den har en fundamental flaw, men all in all en ganska skön rulle, tycker jag.
Mm. Så att det var en trevlig överrask, helt enkelt.
Ja, ja. Vad ska vi ha som musik mellan de två filmerna här nu?
Oh man. Ja, det är ju verkligen miljonkronorsfrågan här. Vi får kanske lista ut det i post.
Ja, det får bli en överrask.
Ja, det får bli en jätteöverrask. Ja. Säkert någonting hippt och kungfuigt. Ja. Typ Chinese hip-hop.
Om jag kan hitta låten så.
Ja.
Men då har vi lite pausen nu. My ninja, yo, my life is like a video game. My main thing when I'm in the zone. One player, one life in the match. I'm ready to go. Ninja, go. No fucking around, I'm cutting down anyone on my path. Trying to fuck up my game with razor sharp political throw starts. Yeah, my flow's on horse. Da, wild, out of control. Ninja, scope the fuck the roof. Da,
fram. Rör fram så taftan som ett kokos. Skrall. Tell a hit triple 7 at the 8 p.m. Straight famine of feast when you're living on the razor edge. Stay sharp, sharp. Rolling with the S.O.S. High energy, you never seen Zeph so fresh. When we mark, check hard. Death flows flex. Yo, we off the must up, not fucking the press. We not lock the rest. My style is UFO. Totally unknown, you can't fuck with my new Zeph flow. I'm hard to miss, you're going to this, you're going to that. You fucking who said so? I do it a lot, too hot to handle, too cold to hold. You can't fuck with the chosen one. I want to knock your arm, a ninja. Boy, or I'll boost you. Life is tough when I get stuck on my diamonds up. I'll boost through till I break, break, break on through to the other side. Fantastically poor with patience like a stalker. Ninja is hard core. Being cut so deep, feel no pain is not sore. Don't ask for cuckoo, you get what you ask for. I'm like a wild animal in the corner, waiting for the break of dawn, trying to get through the knot. Just a man with the will to survive. My blade swing free, decapitate a hater with amazing ease. This is not a game, boy, don't play with me. I work my mark, saber like a wild fucking savage from the dark side. Danger, yin through the yang. Totally hot tech ninjas, motherfucking big in Japan. I seen the future, but I've never got nothing in my hand. Except a microphone, big dreams, and a plan. Fly talking, skywalking like a ninja. Lock. The coolest song I ever heard in my whole life. Fuck all of you who said I wouldn't make it. They said I was a loser. They said I was a no one. They said I was a fucking sucker. But look at me now. All up in the interweb. Worldwide. 2009. Futurista. Enter the ninja. Yo, Landy Fusser. DJ Hot Deck, you fucking aren't good. It's my name. I'm a ninja. Yo, I'm a ninja. Yo, I'm a ninja. I'm a motherfucking ninja.
And we're back.
We're back.
Okej, okay, innan vi pratar om Karate Kid 2 så vill jag prata om Ready Player One. Den boken som jag nämnde förra veckan.
Ja, oh, just det, oh, precis.
Jag hade velat prata om den i början av showen, men hej, jag glömde bort Salt Girls.
Hoppar in på Karate Kid-tid här, vad är det?
Jag avslutade boken igår. Och den höll måttet hela vägen. Och i slutändan så älskar den. Jag verkligen älskar den. Det är en av de mest fantastiska rides jag har haft på länge alltså.
Ah, nej, men då
den var så spot on hela vägen. Och jag vill ju inte spoila för att du vet, diminish the impact. Men den har ju väldigt mycket en klassisk du vet, äventyrs plot arc. Så att den ligger upp till en episk final. Och vad finalen är episk. På så många nivåer alltså. Och ja, som jag nämnde förra gången så refererar den ju du vet, diverse nördkulturgrejer med mycket fokus på 80-talet. Och vad det är spot on! Hela tiden!
Jag måste ta en titt på den.
Ja, nej men det känns liksom... No, the audacity av den där författaren i vissa grejer. Alltså man bara tappar hakan.
The brass balls on this one, eh?
Och jag kollade upp vad läget är för författaren och så vidare. Och tydligen så är det lite, alltså det finns movie rights för den. Warner Bros har movie rights på den. Men den är ofilmbar. Av det enkla faktum att för att göra hela grejen rättvisa så är det för mycket rättigheter som behöver reserveras. På ett sätt som i en bok så är det bara att köra på, du vet.
Ja, det är bara att lägga in en en references eller sources i värsta fall.
Ja, det är alltså musik, lyrics till musik, filmer, serietidningar, manga, anime. Det är hur mycket som helst, hela tiden. Och alltså det är så mycket som behövs i finalen också för att det ska ha sin propra impact.
Ja. Okej.
Okay. Så att jag är rädd för att den här filmen är boken är ofilmbar.
Du vet att om de gör film av det så blir det klassiska well it's got the same name.
Oh. Och den refererar allting som Warner Bros äger typ, men ingenting annat.
Ja. Ja. Det känns ju som en vanlig sån där fälla. I alla fall speciellt i tidigare sci-fi-dagar när, jag vet inte, de antog att sci-fi inte var en genre som kunde spela in pengar. Mm. Så då kunde man köra över den lite hur man ville liksom.
Ja, ja, alltså nu har vi ju en big multi international culture och så vidare. Men innan det var rika connected så kunde man ju sno saker ifrån Kina och Hongkong-filmer kunde sno saker ifrån väst utan att behöva do the rights for it.
Ja.
Men det funkar ju inte nu.
Them's the times we live in.
Ja. Jag älskade den boken och jag tycker att alla borde läsa den. För i alla fall alla som jag känner, du vet. För att alla som jag känner kommer bara on the level med de flesta referenserna.
Ja. Nej, men jag måste ta en titt på den här.
Alltså. Som jag tweetade igår efter att jag avslutade den. Det kändes som att den här boken var skriven för mig. Och jag tror att de flesta som, du vet, växte upp under 80-talet och så vidare och är gamers och nördar like that, kommer också känna det.
Mm. Ja, nej, men då är det definitivt värd att ta en titt på. Mm. Ready Player One.
Ready Player One.
Och författare är Ernest Klein, ser jag här. Mm. Har han skrivit annat?
Nej, inte när det gäller böcker, men han har tydligen skrivit typ pjäser och grejer.
Aha.
Så han hade en previous creative career på något vis.
Oh, intressant. Men då måste han ju vara en riktig, vad heter det, dialogue wizard.
Ja, alltså dialogen funkar ju. Det gör den ju. Alltså jag tycker boken är superbra through and through. Men jag kan inte säga att jag satt där och oh my god, the dialogue, this is Shakespeare.
Wait, this is Shakespeare.
Alltså historien i sin natur är ju väldigt coming of age, adolescence och så vidare. Och den gör den grejen klockrent. Okay. Men eftersom det är, du vet, adolescence story, så den är inom det facket liksom. Det här är inte high art, det här är awesome art.
This is not art you want to watch in a museum. This is art you like.
Ja, ja, precis. Och jag storflinade genom pretty much hela boken och men jag fällde tårar här och där.
Ja, okay.
Tårar av awesomeness.
Oh man, cool. Man, de borde skriva Fisto the book.
Oh man. Hur ska man skildra Kenshiro i bokform?
Ja, men det är bara att ta Space Marine-beskrivningarna.
Och sen dialogen blir ju enkel. Det är ju...
Ja.
Skrek han.
Ja, det blir ju det. Damn you, Kenji Rose.
Okay. Men det är bra, okay. Då har jag fått det ur hjärtat.
Mm. Excellent. Så rekommendationen är alltså Ready Player One av Ernest Cline. Mm. Everybody should read it.
Yep. Den är en must read.
Excellent. Mm. Excellent.
Karate Kid 2.
Apropå 80-talet.
Yep. Jag är säker på att den refereras på något vis i Ready Player One.
Ja.
Men Karate Kid 2, vet du om de hade planerat en uppföljare redan från början eller om de bara red på vågen?
Ja, jag höll på att kolla här. Jag för mig att de hade gjort det.
Mm-hmm.
Att jag ska se vad... Det stod ju någonting någonstans. Vad ska vi se? Jag är osäker. Vi kan återkomma till det.
Karate Kid 1, det är ju... Ja, precis som Ready Player One. Coming of age, adolescent story, liksom. Och tvåan... Den kan ju inte göra den grejen, utan den behöver göra någonting annat. Och
alltså grejen den, ja, men det känns som den rider väldigt hårt på exotismen, ja. Tyvärr.
Och det måste ha varit en fundamental idé här liksom, att alla älskar ju Pat Morita, Mr. Miyagi. Alla går omkring och refererar Mr. Miyagi hela tiden. Låt oss köra på extra mycket med det.
Ja, men för att, och jag menar, det är ju lite fightmangifieringen, eller vad man ska säga. Nu har vi fått smaka på lite karate och The Mysterious Arts of the East och Mr. Miyagi. Nu ska ni få smaka på ännu mer The Mysterious Arts
Och det är,
The Mysterious Places of the East.
Det är ju verkligen det. Okej. Än en gång, låt oss börja från början.
Men innan vi börjar på början så kan jag nämna att filmen spelades inte in on location.
Mm.
De var i Oahu, Hawaii.
Det förvånar mig inte alls. Men...
Och, billigare och sådär, plus de har ju en sizable Okinawan population i Hawaii.
Och klimatmässigt så är det nog ganska ekvivalent, för Okinawa
precis, det är
väl
extremt ekvivalent, ja. Precis. Så att det är väldigt likt helt enkelt.
Filmen börjar med en recap av ettan.
Ja, och det tyckte jag inte om.
Inte jag heller.
Jag tyckte det var ganska jobbigt. Men jag har ju sett den här filmen.
Ja, och det känns som man inte litar på publiken riktigt om man gör det. Och efter en typ 5 minuter recap av det som hände i ettan så fortsätter den direkt efter slutet på ettan.
Ja, och det är verkligen bokstavligen direkt.
Ja.
Det är för att ettan slutar runt och han har vunnit turneringen. Mm. Tvåan börjar när han går ut till the parking lot där de har parkerat under turneringen.
Ja. Och the chick of the flick i ettan är mystiskt frånvarande.
Ja, och hon kanske fick en bättre karriär då helt enkelt.
Mm.
Vem var det i ettan? Bara för det.
Jag vet inte.
Vad hette hon? Är det Elizabeth Shue, tror jag? Det var till och med.
Elizabeth Shue?
Ja, är det inte det? Ja, det var det.
Det kan man ju inte heta.
Jo, det kan man. Men hon var ju the real deal på i The Before Times, faktiskt.
Var hon med i Tillbaka till framtiden?
Jag vet inte.
Samma.
Men du vet att medan du beskriver handlingen lite grann så kommer jag IMDb diskret på ett sådant sätt att ingen vet att jag IMDb är och tror att jag kan allt det här utan
till. So seamless.
Väldigt seamless. Hon var ju Hollow Man och Back to the Future 2.
Så det var hon. Hon kändes bekant.
Leaving Las Vegas med Nicolas Cage.
The Cage.
Yeah, anybody who respects the cage rage is okay in my book.
Vi måste ha en episod som vi cage ragear ordentligt i också. Men det är en annan saga.
Ja, det är faktiskt så.
Så direkt efter turneringen så går han till parkeringsplatsen och det är egentligen bara för att ta ihop filmerna. För att så som plotten kommer igång i den här filmen är att Pat Morita får ett brev ifrån Okinawa.
Mm. Precis.
Som säger att hans far är... Ja, han är på dödsbädden, basically.
Den är vår Mr. Miyagi. Mm.
Och han behöver åka hem. Och Danielsson på något krystat vis hänger med.
Ja, det där, det var jättemystiskt.
Ja.
För hela grejen är att Danielsson, eller Daniel, han ska... Ja, han ska liksom bo med Miyagi på sommaren i hans hus där de tränar och grejer. Och det är ettan. Mm. För att hans morsa ska iväg till Fresno över sommaren.
Ja.
Och då får han ju det här brevet som shit, nej, jag måste dra till Okinawa. Så du får dra till Fresno.
Mm.
Och Mr. Miyagi drar iväg och ska liksom till flygplatsen och ska precis borda sitt plan.
Mm.
Och då kommer Daniel rusande där. Hej, min morsa sa att det var okej och jag har köpt en biljett för mina college-pengar, så kan jag haka på. Okej.
Okay. Eller hur? Alltså det var så extremt och puckat.
Ja, det var konstigt, för att det där var inte en viktig del av plotten. De kunde ha löst det så lätt.
Ja.
Som att när han har läst brevet så, ja, men då måste du åka och träffa familjen någonting. Mm. Och sen då dra upp grejen.
Det hade varit bättre också om...
Behöver du stöd när du är där? Eller,
ja, liksom. Det hade varit bättre om Mr. Miyagi bjöd in honom till den här resan också. För att, alltså visst, de är väl vänner, kinda. Mm. Men det känns jättekonstigt att han svansar efter på det här viset. Det är opassande att han följer med utan att vara inbjuden.
Ja, för det är så, och att det är just när han ska ha borda planet, inte typ innan. Mm. Så det var knasigt skrivet helt enkelt.
Så Danielsson åker till Japan.
Precis. Och ja, vad fan. Jag kommer inte ihåg om exotifieringen började på en gång, men det var väl typ det.
Ja, jag tror det var någonting om att utanför flygplatsen så är det Miyagi,
ja, det.
Vi ska plocka upp dig.
Mm, de får träffa, vad heter det som är den här filmens onting, men det vet ju inte Daniel just då.
Mm.
Alltså Chosen Toguchi.
Mm.
Det vill säga, den som vi kommer ihåg som den här ondingen som blir spöad av trumtekniken.
Ja, precis. Han möter dem i flygplatsen och skakar hand och typ klämmer sönder med, vad heter det, Daniels hand typ.
Precis, verkligen så, you weak American, you don't know my karate.
och det är väl lite så att exotifieringen börjar där. För att redan där har vi, du vet, otherness-aspekten.
Ja, han liksom håller på och är knasig och du vet, flinar så här creepily när de åker i bilen som ska skjutsa hem dem till Miyagis födelseby.
Ja, och
där farsan är.
Alltså så som exotifieringen har börjat redan innan det är ju när Miyagi har pratat om hans barndomskompis Sato.
Ja.
För att det är ju sista bossens tränare. Vi har än en gång en ond tränare och en ond elev.
Och en ond elev, ja.
Och de hade en falling out på grund av en tjej way back in the day. Och för att preserve honor så flyttade Miyagi till USA. Och redan där är det sådär, men come on! Visst att det finns, du vet, massa samurai honor and shit i litteraturen, men...
Ja, och knappt att det fanns samurai honor någonstans ändå.
Ja.
Men det är så konstigt, för det här måste ju ha varit på fan 30-talet eller någonting.
Ja.
Det känns som att det här är runt den tiden då karaten drar in i Japan. För att de börjar inse att men shit, vi kan inte tjäna pengar på karate oss som actual martial arts. Vi måste göra sport av det. Vi kan inte leva på vårt gamla sätt.
Ja.
Och då har de redan hållit på med den grejen i fan 80 år. Att men det håller inte att hålla på och springa runt och döda varandra bara för att någon sa din näsa är ful.
Ja.
Liksom.
Men Japan och backstoryn i den här filmen är väldigt mycket det där med att om någon säger att ens näsa är ful så är det kung fu fight som gäller.
Ja, men precis. You talk shit about my honor. Och massa sånt hela tiden.
Ja, hela tiden under den här filmen så är det ju liksom att I must restore my honor. You insulted my honor hit och dit.
Ja, What exactly do you think honor is, bro? Mm.
När Daniel-san och Miyagi kommer fram till Miyagis hemby, så är det också så här att folk går omkring i jävla rishattar och skit.
Ja, för visst är det här 80-talet?
Ja, den är från 86 den här filmen här för mig.
Ja, jo. Ja, jag tänkte så här, det kändes som att de var lite i byn som, jag vet inte, Yamamoto glömde.
Ja, jag tänkte det under filmens gång. Just den där frasen, Japan, landet som tiden glömde.
Ja, för det var väldigt så, what? Mm. What? Så det var lite knasigt.
We are a simple folk, but we have our honor.
Ja. Så det är bra. Men han Chosen då, som är ondingens onda elev. Men det här vet ju inte Team Miyagi ännu.
Nej.
Ja, han kör dem, inte till byn, men han kör dem till en hangar. Bla, bla, mm. Och ur hangaren, eller i hangaren, så kommer Sato.
Mm.
Och utmanar Miyagi på en duell. Istället för att, så som Miyagi vill, möta dem som gamla vänner. Och allt gråll har gått förbi. För nu är de typ 50 år äldre, antar jag.
Yep.
Kanske mer, ja, till och med.
Sato är fortfarande bitter över den här uppgörelsen som aldrig ägde rum, för att Miyagi flyttade till USA.
Ja, precis. Och han typ vrålar att du och jag ska ha en fight i natt.
Ja. Fan vad Sato var en komisk karaktär alltså. Han ser ut som en parodi Yakuza när han går omkring med sin kostym och solglasögon.
Och solglasögon. Ja. Ja.
Och så, det enda han säger i nästan hela filmen är ju Miyagi! We're gonna fight!
Honor!
Ja.
Miyagi! 3 days time! Ta det lugnt, bro! 3!
Ja. Varenda gång de sätter på varandra så är det där Miyagi!
Ja! Just to show you how serious I am, you have 1 day! Liksom. But relax, bro.
Men Miyagi är ju en sann kung fu mästare så att han bryr sig inte om fight eller du vet gammalt skit,
gammalt groll och sånt. Ja. Så att han planerar ju egentligen att bara träffa sin farsa en sista gång och sen dra därifrån.
Ja. Så han säger att nej, ingen fight. Så kommer jag inte ihåg riktigt hur den scenen slutade, men
ja, men den bara slutar med att vi får se din jävel. Och sen så typ och så kör de honom till byn. Eller nej, de tog en taxi till byn. Så var det. För att de vägrade skjutsa hem dem.
Det är douches.
Ja, fan då, redan från start. Men de hade den här sköna 80-talstaxin i alla fall.
Och alltså någonting som var intressant med, alltså Okinawa har ju en armébas, amerikansk armébas.
Ja.
Och back in the days så var den amerikanska närvaron i Okinawa mycket mer påtaglig än vad den är idag. Så i den här filmen så är det ju massa amerikaner och grejer, du vet, på gatan och så vidare hela tiden. Och någonting med många shots som man ser i den här filmen, har en helikopter som flyger förbi i bakgrunden.
Ja, den här klassiska Vietnam.
Ja,
vad de nu heter. Jag kommer inte ihåg vad de kallas, men de där.
Ja, okay. Även här när de åker till byn så är det typ en helikopterlandningsplats precis bredvid byn.
Ja.
Det gav ganska mycket känsla av Apocalypse Now.
Ja, men verkligen. Ja, Huey, så var det. Ja.
Det där med att man ser palmer och djungel och sen helikopter som flyger förbi i bakgrunden.
Som flyger förbi och palmer som liksom böjs och svajar på grund av rot och bladen där. Med wind pressure och sånt. Ja, nej, men det är verkligen. Men okej, okay. De kommer hem till honom.
Ja.
Och han möter ju sin farsa som är vid dödsbädden där. Träffar han Yukie innan det? Alltså Mr. Miyagi?
Ja, för Yukie är vid sängen.
Så är det.
Och Yukie är den här tjejen som Sato och Miyagi hade sin falling out about.
Ja, för typ 60 år sedan. Jag kommer att revidera den där årtalet uppåt för varje gång.
Grejen här var att Miyagi och Yukie, de var förälskade, men hon var bortlovad till Sato genom arrangerat äktenskap. Så det är det som är the fallout.
Ja, och det är ju hela Fallout-grejen. Ja. Men han kommer in där och ser ju farsan vid dödsbädden där och grejer. Jag kommer inte ihåg vad farsan säger någonting där, typ, åh, yay, du är här.
Ja.
Typ, och vad var det? Om jag drömmer, låt mig inte vakna. Om jag är vaken, låt mig inte sova.
Ja, ännu en sån här exotifiering-grej. För att han säger det på japanska och så... det är Danielsson utanför och The Chick of the Flick har redan dykt upp. För att det är den typ nephew, eller vad det nu heter.
Ja, oh, just det, the niece of somebody.
The niece of somebody. Och hon säger liksom... Med sin parodibrytning nästan. För alla i den här filmen parodibryter på japanska hela tiden.
Ja, men de gör ju verkligen det. Yes, he said. It's like, what?
Ja.
He say. Confucius say. Det är väldigt så. My god, really? Mm. That's what we're going with, bro.
Ja. Nej, men som Miyagi pratar i Karate Kid 1 pratar alla japaner i Karate Kid 2.
Ja, och Pat Morita är ju amerikan.
Ja, det är så komiskt.
Herregud. Men det var också ändå Miyagis face när han är vid farsans dödsbädd. Det var typ den enda så, oh, okay, that was some solid acting right there. I princip hela filmen.
Jo, alltså Morita, han är ju solid. Han har inte särskilt mycket att arbeta med. Jag menar, han ska vara du vet, the awesome teacher som är knas i Japan, du vet. Och parodibryter på japanska och allting sånt där. Men han har ju ändå en närvaro. Han har ett bra face hela tiden.
Nej, men jag tyckte att han lyckades med. Och det är även när de sitter på stenen och Daniel tröstar honom efter att farsan hade. Han har en bra sån där, du vet, någonting som skälver under ytan grejen liksom.
För att hans karaktär ska ju vara the picture of calm. Men han har ju ändå inre tumult hela tiden.
Ja, och han var ju riktigt bra på att få fram den aspekten i karaktären. Liksom.
Jo, jag tycker också det.
Det syns verkligen.
Så det här är ju Moritas film för vad den är.
Ja. Alltså, den är ju ett kärt minne, men... ja, man. Hade jag sett den här filmen idag hade jag nog inte tyckt om den.
Nej.
Det kan jag nog säga.
Ja, den är ett kärt minne, men fan vad lång och seg filmen känns. För att det, alltså, större delen av filmen är att Sato vill ha sin fight med Morita, så att det är lite fram och tillbaka liksom. Ja, men vi ska ha fight, nej jag vill inte. Vi ska ha fight, nej jag vill inte. Samtidigt som Daniel San lär sig om the mysterious way of Japan med deras festivaler och konstigheter.
Ja, precis.
Det är ingen action, det är ingen lika tydligt tema som ettan har med sin adolescent story.
Ja, men och en annan aspekt är ju som de har running sound, för det är fortfarande, vad ska jag säga, tematiskt, det är ju den där ramen, död hit och dit. Det är, du har far-son-grejen igen, och så har du ju död kärlekshistorien. Men det kändes som att ettan hanterade igen, speciellt kärleksaspekten mycket bättre.
Ja.
Alltså hans coming of age i den punkten. Ja. Att han ska hitta sig själv liksom, i den aspekten. Det tyckte jag fungerade bättre i ettan.
Ja. Ettan är ett mycket tajtare paket än vad tvåan är.
Helt enkelt. Sen har ju den här, ironiskt nog... alltså, den mest ikoniska scenen för mig, det är ju T-ceremonin. Det är inte en fight-scen som... Det är liksom det man minns. Så det är inte kungfuandet som det man kommer ihåg till, eller jag kommer ihåg till.
Nej, alltså det finns ju typ inget kungfuande alls i filmen nästan. Det är bara finalen när han har sin fight mot sista bossen.
Ja, men han blir ju mobbad av Chosen där, aka the onda sensor.
Ja, han blir väl påstöd lite då antar jag.
Ja, och sen delar han ett isblock någon gång. Så ja. Och sen så var det ju coolt, jag hade inte sett den förut, men när de går in i Miyagis dojo där, hans kanjis är på väggen där, om att vad är det, karate slår inte först. Och jag satt och läste de kanjisarna och så bara, fan. Ja, men det är ju typ det han sa.
Så det var lite alltså, du vet, rule number one, det var väl typ det han sa. Rule number två däremot, som var, du vet, read rule number one, det var inte det som stod på kanjisarna.
Nej, vad var det? Vad var det stod på kanjisen?
Jag förmer det bara var någonting med du vet, The Righteous Way eller något sånt.
För det första är ju typ vad är det? Karate Musen 7 eller Musen Te. Jag vet inte om det är Musen Te eller Musen 7.
Det är 7. Musen 7.
Jo, jag antog att det skulle vara 7. för att få den där grejen. Ja. Och det är ju liksom, ja men... egentligen inte karate slår inte först, men det är typ det. Ja. Det är typ det. Det är mer att... ja, den där är ju sån där som sån här fyrstaviga grejer. Ja.
Det finns ju som, friheter när det ska vara en klämkäck fyrtaktare.
Ja, precis. Ja, precis. Och den här fyrtaktaren ska ju egentligen implya att en karateka ska inte vara upphovet till en fight. Mm. Och den feltolkas ofta till att en karateka slår inte först. Men det är ju skitsnack. Det ska vara, du är inte upphov till fighten. Mm. Men när en fight väl börjar, då ska du slå hårt först och decisively. Liksom. Mm. Så att, men det är ju en känd fyrtaktare, så att det är coolt att de hade den i hans dojo där i alla fall. Ja.
Men jag tycker att filmen hade en väldigt stor brist på japanska språket.
Ja, och det kanske var därför det, man hakade sig fast på den där. Oh my god. Actual language.
För att alla japaner pratar på engelska med varandra.
Ja, med varandra, oavsett, alltså, även när Daniel inte är i närheten. Mm. Så snackar de engelska. Ja.
För Miyagi och Yuki, hans gamla flamma, de hittar varandra igen. Men de pratar engelska med varandra.
Ja, de gör ju verkligen.
På den här jävla parodibrytningen också.
Det känns jättekonstigt. Mm. Jag kan först, om de nu av någon anledning har valt att snacka engelska och alltså inte, du vet, pratar engelska så publiken förstår vad de säger, men egentligen kommunicerar de på japanska som karaktärer. Mm. Om det inte är den grejen, utan de snackar engelska, då fattar jag inte varför han... Okay.
för att teceremonin som du nämnde tidigare... alltså det var ju... Jag är glad att de hade teceremoni, antar jag. Men det var också en sån där exotifieringsgrej. Ja, där Daniel Sand går förbi tillsammans med romantiska intresset. Och så sitter Miyagi och Yukie och har teceremoni. Och så säger romantiska intresset, vad hon nu hette, look, it means...
Kumiko.
Ja, Kumiko, just det. Kumiko-chan! Ja.
Det är ju för fan, vad heter hon? Tamlin Tomita, som jag för mig med i massor med Star Trek.
Aha. Alltså Next Generation, eller?
Even worse. Jag tänkte säga even better. Det är väl hon som är med i... Nej, jag bara skojar. Det är inte alls hon.
Okej, du bara skojar.
Jag bara skojar. Hon var med i Babylon 5.
Oh, Bab 5.
The opposite. My god. Men hon är med i massor med grejer. Jesus Christ. Mm. Okej, anyways,
och så säger han liksom, Danielsson, vad gör de? Vad är det som händer? Och så romantiska intressen, det är teceremoni. Det betyder att de har funnit varandra igen. What? Fan, snackar om film.
Ja, verkligen. Ja, men teceremonin var en bra sån där... You know they're actually having the sexes, right?
Och teceremoni-grejen var ju egentligen upplägg för att Danielsson och romantiska intresset ska ha detsamma sen senare i filmen.
Precis.
Det tycker jag funkade bra.
Jo, men det är ju också en bra sån där, du vet, PG, implied sex scene, helt enkelt. Så att, good job. Good job, movie.
Yep. In Japan, we have sex like this.
Ja. I hate green tea.
Every time I go out, I only get green tea.
Did you get lucky? No, I got green tea.
Oh, high five, bro.
It's when they give you that black tea.
Oh. Nedra brittisk teceremoni. Not a happy ending.
Massor med mjölk och socker. Och lite ice.
Okej, var var vi?
Jag säger det. Handlingsmässigt så, det nästa stora steget som kommer hända är ju att Sato kommer att utmana Miyagi igen. Mm. Men eftersom Miyagi har sagt, nej, jag bryr mig inte. Så får vi dels reda på att Sato, han numera är rik som fan. Han är stenrik.
Ja.
Och han äger inte bara allt i byn, han äger byn.
Ja. Och det är det klassiska också med att han är rik. Det är det där med att han är den nya sortens japan som inte bryr sig om gamla traditioner, ergo han är ond.
Ja, precis. Men han är så svinigt rik att, och vill ha sin revenge så pass att han, ja, men han kommer in med lite liksom, vad är det, typ grävskopor,
ja,
och grejer,
han kommer
typ förstöra byn.
Han kommer med en jävla bulldozer och hotar jämna, ja, du vet, jämna byn med marken pretty much.
Aha.
Om inte Miyagi ställer upp på den här duellen.
Precis, vi ska fightas, annars förstör jag byn. Och då säger Miyagi, ja, jag ställer upp på den här fighten om byn får rättigheterna till stan, alltså får the deed to the village. Ja. Oavsett hur vår fight går, precis, så vem som än vinner så vill jag att byn är fri.
Ja.
Och han säger, ja, ja, I agree, låt oss fightas vid midnatt. Mm.
Och det här är samma natt som hon, Kumiko-chan, och Daniel-chan har sin sexy time.
Ja, verkligen, sin sexy green tea.
Som tyvärr blir interrupted för att det kommer in en storm.
Ja. Jag antar att stormen är en metafor för deras föräldrar som kommer hem.
Ja, ja, good. Jag trodde det skulle vara en metafor för, du vet, fullföljandet av deras teaceremoni.
Åh, oh, den är så hård att den förstör liv. Ja,
i den här stormen så alla i byn är typ i fara, och Miyagi och Daniel-san räddar massa liv.
Ja.
Inklusive Sato som hamnar under en byggnad eller vad det nu är.
Ja, precis. Han typ har suttit inne och preppat inför fighten. Mm. Och typ mediterat och grejer. Och lilla stugan han mediterar i typ kraschar över honom. Mm. Så att han blir pinnad under någon så här jättefet bil.
Ja, precis. En fet bjälke, och han kommer dö. Men Miyagi använder sin kung fu för att
judo choppa upp den.
Ja, han judo choppar bjälken och räddar hans liv.
Ja, och där är också en sån där liten snabb referens för... Tidigare när Sato har utmanat honom om och om igen, så står Sato själv och försöker slå sönder en stor träbit, men han kan inte göra det. Antagligen för att hans kung fu inte är pure och äkta, kan vi förstå. Och så senare nu när den här stormen kommer och det ligger en fet stock som är lika fet som den som han försökte choppa, då choppar ju Miyagi sönder den utan problem.
Det var helt klart en syftning till Satos bjälke, eller träbit, ja.
Ja, och en annan grej också, sån här karaktärs true courage och sånt. För medans Daniel håller på att rädda liv och grejer, och typ han räddar något barn från något lite bell tower där, så säger Sato till sin onda elev Chosen att, ja, men vad fan, hjälp honom, spring ut och rädda liv, vad håller du på med? Så, nej, jag törs inte, jag vågar inte, nej. Så det visar sig att han som tror att som beter sig som en cool badass bully egentligen inte har enough strength.
Han är egentligen en fegis.
Precis.
Ja. Alltså med det så jag vill nämna en grej med Karate Kid remaken. En snabbis. Jag gillade scenen innan finalen då Jaden Smith är skadad och han pratar med Jackie. Och Jackie säger liksom att men du har ingenting att bevisa, det är färdigt, du är skadad. Och så säger Jaden liksom, jag är fortfarande rädd. Jag vill gå upp till den där matchen för jag är fortfarande rädd. Och jag tycker det var en sån där bra essence of kung fu moment. Eller
ja,
vet,
verkligen.
Eller vet, finna sig själv eller whatnot.
Mm. Det håller jag med om. Det var definitivt ett bra moment i Karate Kid remaken 2010.
Ja, precis. Så det där med rädsla, det är i Karate Kid 2 från 86. Mm. Igen.
Ja.
Hjältarna, de är fearless. Ondingarna, de är fearful.
Ja. Och här, man, vilken Sato. Så fort han upptäcker att hans star pupil är feg, så typ vrålar han som, du är död för mig.
You are dead to me.
Like, damn. Okej, okay, han kanske inte vill dö, för han kanske har något trauma med liksom stormar som river igenom stan och grejer från när han var liten. Vi har inte fått se hans föräldrar. Allt vi vet är att han har tränat med Sato hela livet.
Men du,
hans föräldrar kanske dog i någon awesome storm. Liksom.
Men du vet hur det är i Japan.
Chill bro, chill.
I Japan så går man ju omkring och tjatar om sin honor hela tiden. Och om man inte följer sin honor så blir man, du vet, död inte till de andra.
Precis, du är inte värd att leva. Honor this. What the?
Sato, det här tycker jag var en bra grej i manuset på den här filmen. När han blir räddad av Miyagi så dumpar han hela duellgrejen. Och han tycker liksom att Miyagi, du är okej. Okay. Jag har varit dum hela den här tiden.
Ja, han finner sig själv igen helt enkelt.
Så de löser sin konflikt på det viset. Vi får inte en duell där och det är bra.
Mm. Och sen direkt efter det, så dagen därpå, då kommer han in med sina bulldozers igen. Men denna gång för att återuppbygga staden.
Yep.
Eller byn då. Och han tackar typ Miyagi och Daniel och han, åh, finns det något jag kan göra för er? Så fantastiskt, yeah. Och då säger Daniel så att, ja, men det fanns ju den här, vad heter det, gamla slottsmarken. Som en gång i tiden folk fick köra traditionell dans på. Som hon Kumiko då är typ dansmästare av. Och du har ju liksom sett till att folk inte får dansa där. Skulle det vara okej om folk får dansa? Ja, alla får dansa, för nu och för alltid. Yay!
Och alla high-fivar varandra ungefär.
Ja, men det är ju verkligen
och,
det
med,
yeah bro!
Med det så är det upplagt för finalen. För att de har sin Obon-festival i de klassiska ruinerna där. Som är en riktig såhär matte painting också.
Oh my god, the matte painting. Oh,
den var inte den bästa shoten jag har sett direkt.
Nej, jag har sett bättre från 60-talet.
ja.
Så.
Men alla är glada, har sin festival. Kumiko-chan ska göra sin dans.
Ja, men hela den här är ju sånt exempel verkligen på hypa exotification. För det är massa liksom taiko trummande och aj ja dum 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 aj ja dum dum jo dum dum jo liksom,
alltså med den här exotifieringen så tycker jag att de hade en knasig fail på Danielsson. För han, eller om det kanske var avsiktligt. För att han har någon slags så här traditionell på övre halvan av sin kropp. Men så har han vanliga jeans på undre halvan.
Ja, och jag fattade inte vad grejen var
det,
där.
Det clashade verkligen tycker jag. Han såg bara knasig ut.
Ja, men antingen så får han väl gå liksom och köra double denim.
Yeah.
Ja, men det. Eller så ge honom en proper kimono med liksom, ja men fan, och ett par hakama eller något sånt.
Precis.
Fan, ett par brallor och en nedre kimonojacka.
Ja. Så dessutom, alltså den där kimonojackan ser underlig ut också.
Alltså den ser ju mer ut som typ ja men sån här kinesisk kungfujacka helt enkelt. Med typ ja, så hade den ett bonsai träd på loggan där. Alltså ja, Miyagi loggan antar jag. Jo.
Så de har sin festival, allting är bra, men plötsligt svingar sig sista bossen in på Leon nästan.
Ja, men han är så cool när han kommer in där.
Hans jävla entré alltså.
Ja, men den är ju episk. För, vad heter hon? Kumiko. Hon solo dansar. Mm. Ja, men liksom den här traditionella dansen. Oban Festival heter det. Jag vet inte om Oban faktiskt är namnet på dansen.
Ja, det kanske är, maybe. Det är väl någon dans som hör till festivalen. Jag vet inte vad den heter.
Ja, precis. Jag kan inte Okinawa kulturhistoria direkt. Så att, ja, men medan hon dansar och grejer. De har ju hängt upp massa lyktor och sånt.
Ja.
Men på samma sätt som man skulle göra var som helst egentligen. Och ondingen Chosen, han kommer inglidande på liksom linbanavis.
Ja.
Och liksom och landar bakom henne och sen så typ grabbar tag i henne och håller en kniv mot hennes strupe.
Ja. Och vad är det han vill egentligen? Han vill ha en fight mot Danielsson. Är det som är hela grejen?
Ja. Det är hela grejen, för att Danielsson har ju antingen förolämpat honom genom att inte vara fegis.
Ja, precis.
Alltså, Men det är viktigt att förstå att Danielsson har bara gjort en grej direkt mot honom. Okej, två. En gång slog han honom i pungen. Ja. Men den andra gången så avslöjade ju han att han hade någon sorts, du vet, scheme mot byborna.
Han höll på att skamma byborna på stålar. Lurade dem på pengar.
Ja, precis. Och därför är han arg på Daniel, för att han inte respekterar hans honor. Ja.
Det maker ingen sens. Om man blir avslöjad som en nedra lurendrejerisnubbe så har ju inte ens honor blivit besmirched.
Nej, precis. Men det känns som ett proper character trait i verkligheten däremot.
Mm. Ja!
Hur vågar du lura mig, eller hur vågar du gå emot
ja.
Mig?
Liksom. Jo,
då är det inte en honor-grej, utan det är bara en how fucking dare you.
Ja, Kumiko-chan har ju tidigare i filmen faktiskt sagt att den här snubben, Chosen, han har varit så här hela livet. Typ. Han går omkring och är en douchebag och tror att han är någonting hela tiden.
Ja, precis. Och hela grejen här nu, det här där i liksom ruinerna där hon dansar och grejer, eller har dansat, det är som en liten, vad ska man säga, det är som en liten ö i slottsgården. Där, och för att ta sig till där hon står på den lilla, vad ska man kalla det, cementön, där går det över en liten träbro som man kan kasta bort eller inte kasta bort. Och i mitten av den står en liten typ lejonstaty, tror jag. Så hon dansar runt lejonstatyn.
Det är någon slags platå som är omgiven av, inte en vallgrav direkt, men
Det är lite vallgravsartat. Ja.
Och platån är lämpligt nog typ lika stor som en boxningsring.
Ja. Ja, men det är ju verkligen det. Och det är precis där han Chosen då landar, och sen så håller han en kniv mot hennes strupe och typ jag vill ha fight. Jag vill ha fight. Arr! Daniel, hit med dig, jag vill ha fight. Och Daniels, han inser ju sitt öde, och han har ju förstår ju nu att shit, ibland måste man slåss för någonting på riktigt. Och inte bara poäng, utan nu måste jag be a man who fights for love.
Precis som i Best of the Best 2 så måste en tagline till Karate Kid få varit typ att this time is for real.
Ja, men det måste det ju vara.
För
det är for real.
Ja. Ja, det är ganska slående likhet där med Best of the Best 1, då är det turnering. Karate Kid 1 är turnering. Båda tvåorna, då slåss de på liv och död.
Ja.
Men sådär. Likheterna slutar där.
Ja, de gör ju verkligen det. Men så där och sen hoppar in där, eller vandrar över till den här lilla ön. Mm. Och Chosen säger åt honom att kasta bort den här lilla bro-grejen här, så ingen annan kan komma in, för nu ska vi slåss som män. Och så typ kastar han Kumiko åt sidan. Och hon landar så hårt att hon svimmar, tror jag. Very convenient.
Nej, hon är med i fighten i början faktiskt, för att de börjar fightas.
Ja,
och hon liksom springer på Chosen där liksom för att försöka hindra
honom. Men då har väl fighten inte börjat proper, utan det är väl när de håller på och tjafsar.
Ja, det har inte börjat proper än. Och när
hon så flingar han henne åt sidan bara, och så bonk.
Ja, men han ger henne en käftsmäll.
Gjorde han det också? Men inte då hon svimmar?
Det är det hon svimmar. Han smäller till henne så att hon svimmar av.
Ja, var en käftsmäll till och med. Ja, okej. Ja, men det är acceptabelt.
Och publiken liksom...
Oh my god. Han menar business. Och Sato samtidigt, a.k.a. han som var ond ända till igår. Vrålar att, nej, gör inte det här. Det jag gjorde var fel. Hat är inte det rätta väg. Ja. Love is the only answer.
Ja. Ja. Och Chosen säger då liksom att har du redan glömt? Jag är ju död för dig, din jävel.
Ja, men det är ju en bra comeback. För det känns ganska proper. Man, to hell with you, bro. Du sa att jag är död för dig, för att jag inte vågar springa ut i en orkan.
You don't even know me.
I already told you at the typhoon of 82. I just don't like typhoons.
Och vi får vår slutfight nu. Och alltså, jag tycker slutfighten är helt okej. Okay. Alltså, den är ju inte på Hongkong-filmnivå eller något sånt där. Men det känns ändå som att karaktärerna, man ser på dem att de slåss på riktigt nu liksom.
Det enda som inte var på riktigt är väl den här stenstatyn som typ exploderar när Chosen sparkar på
Det är så fint att markera hur hårt han sparkar. Han sparkar så hårt, så han sparkar sönder statyer. Nice try, movie.
Ja, verkligen. You really got that styrofoam. You got it good. What the hell.
Okay.
Men annars så, jag gillar the conceit. Att den här trumtekniken och hela den grejen. Det var så, ja. Det är the crane of this movie, helt enkelt.
Okay. Alltså det är ju det är både ett problem med den grejen och någonting bra med den. För att jag tycker att det är ett problem med att filmen känner sig tvungen att försöka one-uppa ettan med någon sån där gimmick-grej.
Ja.
Och det hintas ju om det redan från början liksom att the Miyagi style of karate har en ultimate teknik.
och alltså jag gillar the ultimate teknik. Det är en blockering och en kontring. Ja.
Alltså, det är precis som tranan i ettan. Att det är någonting som är tillräckligt lätt att göra så att kidsen som kollar på den här filmen kan imitera det.
Kan härma den. Ja.
Det kan man inte direkt säga om Karate Kid 2010.
Nej. Oj, jäklar, nej. For the love of God, don't try.
Så att, jag tycker att det var ruttet att filmen kände sig tvungen att försöka one-uppa sig själv. Men någonting som var bra med den här trum-ultimate-tekniken var liksom hur den kom fram i slutfighten. För Miyagi tar fram en liten sån där, är det obon-trumma? Eller ja, trum.
Jag antar det.
Trumleksak i alla fall. Och så börjar han svinga på den. Och så börjar typ alla i publiken svinga på den där. Så att det är en cacophony av den där trumman som svingar fram och tillbaka.
Ja, precis.
Okay.
Och för de som mot förmodan har missat Karate Kid 2, jag vet inte hur det är möjligt. Den här trumman, alltså, det är en pinne med en trumma på, en liten trumma. Vid den här trumman så har du, vad ska man kalla det? Det är två trådar som hänger ut från varsin sida av den här trumman. Ja. Och på änden av de här trummarna är små träkulor. Ja. Så att när du roterar den här pinnen fram och tillbaka, så det som händer då är ju att de här kulorna, träkulorna, slår på varsin sida av trumman. Och så svingar man den fram och tillbaka, så att säga.
Så det är en pop, 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 pop när man svingar fram och tillbaka liksom.
Precis. Och det den gör då är att det imiterar kroppen, så att själva trumman, det är centrum för din kropp. Du vet, bål, bröstkorg, hela den biten. Och kulorna, det är händerna och de här strängarna i armarna. Och det de ska få till då, det är sån här kung fu blockering och slag och sånt.
Fan, så som jag mindes den här trumtekniken från back in the days, så som det var in my mind's eye, det var att det var the Dempsey roll.
Aha.
Men så var det ju inte riktigt tyvärr.
Nej. Oh, nej, jag mindes den som just, du vet, svinga fram och tillbaka grejen faktiskt.
Nej, det är kul att göra återbesök med hur man har färgats av andra grejer man har sett genom tiderna. För att Dempsey Roll-grejen kom ju helt klart ifrån Hajime no Ippo. Det är så den hade smyckat sig in i min skalle.
Hade det varit Dempsey Roll Daniel San gjorde här, så hade vi ju hört typ ett jetflygplan varje gång han slår.
Men jag måste YouTubea upp lite Dempsey Roll ifrån Hajime no Ippo efter det här.
Ja. För att, man. Nej, det där var inte liksom ett bombnedslag. Det var Ippo som jabbade.
Ja, det är fan en bra anime där.
Ja, den är det. Till och med introlåten där. I have to dive a lost mind. What?
en dag ska jag luska ut vad de menar.
Ja, jag är inte helt säker. Jag har aningar, men jag är inte helt säker. But that's neither here nor there.
Trumtekniken besegrar sista bossen och filmen är slut.
Ja, jag måste säga att trumtekniken är faktiskt, alltså hur den utfördes, det såg mer hårdare ut än kranan i ettan.
Ja, för att kontentan av trumtekniken är att han smäller till flera gånger på rad. Du vet, höger, vänster, käftsmäll. Och precis. Eftersom det inte var en tävlingskontext, så var det ju väldigt mycket mer än att han slår för att skada.
Precis.
Men vi har ju en till sån där bookend när det gäller slutfighten, med att Danielsson har sista bossen i sin nåd.
Ja, just det.
Och så är det liksom att, okej, okay, ett slag till och han kommer typ dö eller whatnot.
Ja, jag får med att han typ säger någonting i den stilen också.
Men precis som Miyagi gjorde i början av filmen mot den onda tränaren ifrån ettan i exakt samma situation, så tar han och klämmer till näsan istället bara. Lite sådär, tut.
Ja, så jag tänkte ju säga biltuta, det är din näsa. Och det är typ så den slutar.
Ja, jag kommer inte ihåg riktigt vad som händer efter, men...
Det som händer efter är väl som mest att hon vaknar för mig och de typ kramar om varandra.
Ja.
Och han tittar på Miyagi och Miyagi ger honom en implied tummen upp med sitt leende. Och så slutar filmen. Ja. Och så hoppar de in i någon låt typ I'm a man, fight.
Ja, men det är klassiskt den här 80-tals ledmotiv från en film av det här slaget.
Ja, ja, det, alltså det är ju inte I wanna know what love is, men det kunde lika gärna vara det.
Det är som alltså det bästa och det bästa låten som jag slängde in i delen förra veckan. Alltså, alla de här låtarna är ju typ samma grej.
Ja, men det är verkligen par for the course. Mm. All right. Enough of
den här filmen är typ 1,50 lång. Och den...
Var den inte mer än 1,50? Okay. Eller den kanske bara var 1,50?
Säg 2 timmar då. Och den känns som 2 timmar. Yeah. jag kan inte säga att det här var ett jättekärt återbesök faktiskt.
Nej, det var det faktiskt inte. Det var oväntat okärt återbesök faktiskt.
För det känns som filmen, när de kommer till Japan så... Filmen går inte framåt. Den trampar lite sidled, men den har inte en klar eye on the target riktigt som ettan har.
Mm. Och jag började ju kolla på ettan, men jag har inte haft tid att avsluta den än. Och den är ju fortfarande solid. Mm. Liksom. Den fungerar. Ingen snack
om verkligen.
Och, ja, jag måste ju sätta in en till nu, not om Karate Kid 2010, the remake of Karate Kid. Det var en sak som jag tänkte på när jag kollade på den. Det var fightmangifieringen, just att det de drar till Kina. Men det känns ju också som en throwback till Karate Kid-filmerna. För att han drar ju till quote Okinawa på en gång.
Ja.
Så att de får ju in, du vet, inte USA-grejen redan i remaken liksom. Men hanterat mycket bättre än i Karate Kid 2.
Sorry, jag måste gå på toa nu. Det blev plötsligt crystal mass. Jag mutar micken här. Jag mutar micken och kommer tillbaka. Vi fortsätter spela in. Be right back. Klippa bort det.
Okej. Okay. Det här blir jättebra. Då ska jag nu göra så att jag pausar ganska snart. Om inte jag ska läsa spännande fakta om den här filmen. All right. Vad har vi? Åh, vad synd att jag berättade att den var inspelad i Hawaii redan. Oj, okej. Okay. Så tydligen från början när de skulle spela in den här filmen, alltså Karate Kid 2, så skulle de ha en brittisk skådis som var Caucasian. Och hon skulle spela Kumiko då, som var Daniels love interest. Och det står inte varför hon inte fick vara med. Ja, tanken var att hon skulle spela typ halv japan, halv engelsk som tjej som adopterades av sin, vad heter det, aunt, faster eller farmor. Men som tack och lov så tyckte de att det var en ganska dålig idé. Så då blev ju hon Tamlin Tamira istället. Huh. Intriguing. Yes. Vad mer för spännande Karate Kid-fakta har vi? Jo, för de som har sett just Karate Kid 1. Den kata han får lära sig i början av filmen. Den finns tydligen på riktigt. Det är delar av en kata som de som tränar Shotokan karate får lära sig. Jag tror när de graderar för, vad kan det vara? Svart bälte, tror jag.
Vad pratar du om?
Är de möjliga? jag pratar om allmänt karate och Karate Kid-fakta.
Sorry, det var helt weird. Alltså det var helt weird hur det blev supercritical mass.
Critical mass, ja men det händer.
Det händer även de bästa.
Happens to the best of the best too.
Vi får se hur mycket jag editar bort.
you don't gotta edit. Det var perfect. Hey, vi har ju som mission statement att we don't edit.
No matter what.
Låt det vara kvar. Det är lite hackigt, men nu har publiken fått veta att det finns alltså Karate Kid katan han får lära sig faktiskt finns på riktigt till stora delar. Och vi vet nu att tydligen så skulle Kumiko från början spelas av en engelsk tjej som är alltså Caucasian engelsk. Okay. Ja,
men hur skulle det vara? Skulle hon typ få phony ass Asian makeup eller vad?
Ja, de som skulle spela till en halv engelsk, halv japansk och vara adopterad.
Men det känns väldigt typisk amerikansk film så här också liksom, att med romantiska intresset, hur ska vi göra här?
How can we get her white?
Hur ska vi ha henne så att folk fortfarande kan relatera?
How can we put more butts in those seats? Absolut. Oh,
så det var inte så kärt återbesök.
Nej, oväntat nog så var det faktiskt inte det.
Musiken var trevlig, trots att den var väldigt mycket spär på med den där synthflöjten.
Ja, precis. Nej, vänta, flöjten är äkta faktiskt. Aha. Det är också det enda som är äkta. Okay. Flöjten är äkta. Right. Det är en... vad heter, hette han? Typ Zamfir eller något sånt. Han är panflöjtspelare. Vad hette han? Men han var jättepopulär, quote, på den tiden, alltså 80-talet och...
Det är något i soundet på flöjten, något i reverben som har ett väldigt karaktäristiskt sound som man direkt liksom, nu kommer den där flöjten igen.
George Zamfir. Han är en panflutspelare från Rumänien. Så att jag får med att han är med i en hel del filmer.
Ja, från den här tiden definitivt. Måste ju vara.
Oh, shit. Kill Bill Volume 1 till exempel.
Ja, men det är typiskt Tarantino att du vet, referensa saker på det viset.
Ja, verkligen. Ja, nej, men så att han jag vet att han var populär. Och det är tydligen därför Bill Conti tog in honom för Karate Kid soundtracket. Och hade panflöjt, du vet, istället för typ en Shakuhachi. Så tog han ju in panflöjten. Och det var för att, ja men jag gillar den här Zamfir-killen, så vi kör en sån istället.
Och mycket av musiken, eftersom filmens tema är att vi ska vara i Japan och Japan ska vara så knasigt. Du vet, landet som tiden glömde och allting. Så speglar ju soundtracket mycket av det också. Men det finns några tunes som jag tyckte var riktigt trevliga.
Jag tyckte vinnaren var ju det där, såklart det som antagligen är filmens tema. Ja, men tema. Ja. Den där som de spelar när de teceremonier sig. Och sen när han har vunnit, eller har överlevt, helt enkelt. Fighten.
Ja, jag tänkte just mitt favorit soundtrack-ögonblick var just teceremonin. That was hot stuff.
Ja, men verkligen. Some hot stuff to go with some hot tea. Så det var nice faktiskt.
Andra trevliga grejer med filmen var ju Pat Morita själv. Trots att det är liksom tveksamt manus på filmen i och med att de ska mjölka honom ännu mer. Och mjölka just det exotiska.
Ja, men det känns ju verkligen som att han fightades mot the script, så att säga.
Men trots det så var han en väldigt ljuspunkt i filmen.
Absolut. Och jag menar, Jag gillar Ralph Macchio som Daniel, så att han är en trevlig grabb.
Ja, liksom. jag tycker också det. Hans karaktär har respekt för kulturen, eller vad man ska säga.
Ja.
Och han som skådis, det känns som att han sticker inte ut lika mycket som snubben i American Shaolin gör.
Nej.
Allt har ju sin tid och plats förstås, men det känns som Mr. Ralph Macchio här, han ger intryck av att han försöker. Det är ett karaktär, ja. Han vill.
Ja, precis. Han känns ju ovanlig i det att han inte liksom auto-hatar asiatisk kultur eller tycker att det är knasigt. Ja. Eller
något sådär. Let me teach you about America.
Ja, precis. Vad ska jag lära mig att göra det här för då? Men det var ju du som kom hit och ville lära dig att göra det.
Karate. Train your body.
Ja. Precis. Det är synd att vi redan använt. Annars känns ju det som en vinnare. Yeah. Men det var ju någonting som jag saknade i tvåan. Just det här ikoniska träningssoundtracket som de har i ettan. Mm. För den är ju så sparan när de är där ute. Inte fiskar, men när de är ute på lilla, vad heter det, rodbåten där. Mm. Och han får träna blockeringar och balans och grejer. Den är ju så sparan. Jag menar, det är ju verkligen solid soundtrack. Det är antagligen ett av de bästa montage soundtracken i Hollywood filmhistoria, straight up. Mm.
Jag måste göra återbesök.
Ja. Ja, ja, men det är lugnt. Du kommer göra återbesök när du outroar med den, helt enkelt.
Yeah.
För att den är så sparan. Mm. Det är den. För den är verkligen inte det man förväntar sig av ett filmsoundtrack.
Ja!
Men den berättar ju precis vad filmen är och vad
den
vill.
Ja, men det är den där typ The Sad Theme från Karate Kid 1, eller?
Ja, den, precis. Den där... Den som liksom, fan, det låter ju nästan som att de har typ den här Bachs, vad är det, Jesu, The Joy of Man's Desiring i bakgrunden under en sekvens. Och det är panflöjten som spelar över och grejer.
Ja, jag vet vilken låt du menar nu, men jag behöver se scenen också.
Ja, så att den är väldigt spanan. Men tvåan...
Tvåan saknar såna där saker.
Ja. Mm, som är verkligen... Ja.
Den har några positiva stunder, men... All in all så är det inte en så bra film, känns det, tycker jag.
Ja, när överraskningen för mig var att jag faktiskt tyckte bättre om Karate Kid 2010.
Precis, för den här veckan så är ju den vinnaren, lätt.
Ja, det är verkligen filmskrällen.
Ja. Film och skit presenterar skrällen. Fan, alltså... Nu när vi har haft våra double deuces några gånger så känns det som att det nästan är, du vet, en showdown mellan två filmer varje vecka.
Ja, ja, men det är ju verkligen det. Show enough.
Intressant. Ja, men det är vi väl färdiga.
Ja, jo, men det tror jag. Det tror jag.
Vad ska vi ha för showdown nästa vecka?
Ooh, bra fråga.
Mm.
För att inte dra till med Bruce Lee-ljudeffekter. Man, oh, jag såg något random som är YouTube-klipp medan du funderar på vad vi ska ta. Random YouTube-klipp där en martial arts-tränare, han var typ i Los Angeles, hade någon skola vid något så här populärt stråk. Mm. Liksom. Och han sa det att de har ju öppen dörr för att, ja, men det är ju ganska bra, då kan ju folk kolla in och kanske, du vet, se vad vi håller på med och de blir sugna och joina om de vill joina. Mm. Liksom. Men han var till och med om att det jätteofta kommer ungdomar och som tittar in i dörren och skriker
Vad irriterande.
Såklart. Så förstås, och skriker typ Bruce Lee, wah! Du vet, en massa sådana grejer. Och det avbryter ju lektionerna. Mm. Förstås. Mm. Det är jättestörande, och folk tappar koncentrationen och vissa återgår, men andra är ju så att säga förstörda för resten av lektionen. Mm. Så att han ravade och rantade om det. Han tyckte att alla som gjorde Bruce Lee ljudeffekter var idioter. Och jag är såhär, poor guy. Han har blivit så traumatiserad av de här folket som går förbi och förstör hans lektioner att han inte kan uppskatta Bruce Lee längre.
Då har det gått långt.
Ja, men det har ju verkligen det. Så att det är hårt.
Någonting... Har du sett den där YouTube-snutten som är typ Worst Movie Death in Cinema History?
Är det snubben som blir dartad av en ninja?
Ja, eller? Dartad eller typ skjuten av en ninja-tjej eller något. Och så håller han på och skriker i typ 5 minuter i slow motion.
Undrar om det är den. Så, nej, det är nog inte den. Det är en annan jag tänker på. Som är lika worst alltså. Det är en kille som... En ninja typ tittar ut genom ett fönster och kastar en ninja star som träffar en snubbe i kostym. Och när han blir träffad så rycker han på axlarna som att du vet, I don't know. Och så dör han i slow motion.
Det är inte samma som jag tänker på. Men alltså shit, då har vi ju 2 filmer.
Oh shit, jag vet inte vilken film.
Nej, jag vet inte vilken film min är heller. Men om vi lyckas hitta dem och vi inte hittar några andra filmer.
Jag har en. Och det är Black Eagle starring Jean-Claude Van Damme och Sho Kasugi.
Ooh.
Hell yeah. Publiken får ursäkta att vi inte är i dramaspåret just nu. Det behövs hård kung fu och belgiska muskler. Yeah.
The muscles from Brussels. Ja, det har gått länge nog utan att vi har sett en Van Damme-film. Det vill säga att vi har inte haft ett enda avsnitt om det, tror jag.
Ja, så vitt jag minns det så inte ett enda. Vi har ju haft en referens, för som du minns så har ju Jean-Claude Van Damme en dotter.
Ja, som, precis. Och de har varit med i film tillsammans också.
Ja, precis.
Jag måste hitta henne. Men...
Jag hoppas att hon gör de här hoppsplitsparkarna också i slow motion 50 000 gånger om. För man måste ju visa respekt till farsan och sina traditioner.
Alltså måste inte det vara jobbigt, typ om, du vet, man går ner för gatan och så känner någon igen henne att Ej, inte du, Van Dams dotter? Jag är inte en kändis egentligen, men jag har varit med i en film med honom. Ska du ha en autograf? Nej, autograf är lugnt, men kan du göra den där hoppsparken?
Ja. Underbart. Never mind autograf. Det blir fotoautograf istället.
Kan du göra den där grejen som du inte är känd för?
Ja. Ja, det måste ju vara riktigt tungt. Ja, men hej, man är ju åtminstone inte, vad heter det, Shannon Lee, aka Bruce Lees dotter.
Är hon med i film och grejer eller vad?
Hon har varit med i lite filmer här och var i alla fall. Jag får med typ olika HK-filmer och sånt. Och det känns ju som en hej, mitt namn är Skugga. Här tar du inte ut.
verkligen.
God damn. Mm. Ja, eller du vet, som Mozarts son.
Ja.
Damn it! What are the odds? Men jag tror på Black Eagle. För som sagt, den är från 88. Och han spelar någon snubbe som heter Andrei. Ja.
88 är ju way pre-Time Cop. Och jag tycker Van Dams filmer är som mest intressanta pre-Time Cop.
Ja. Eller är det No Retreat, No Surrender? Nej, det får fan bli Black Eagle. För det är ju Sho Kasugi också. Och det är han som är, du vet, en gång i tiden så måste han ha varit världens största actionskådis. För det är han som, du vet, var i alla ninja-filmer. Bland annat just Ninja 3, The Domination.
Ja. Som är en av de bästa ninja-filmerna som gjorts.
Ja.
Någon gång måste vi ha en ninja-film-special också.
Ja, absolut. Och det finns fler Kusugi-filmer vi kan kan ta därifrån också.
Så Black Eagle och kanske inte något mer. Och du måste länka mig den där Worst Death Ever med ninja-stjärna.
jag ska försöka leta rätt på det.
Jag länkar dig den där andra och lägger upp på Film och Skit hemsidan också.
Excellent. Well.
All right. Och med det så fade to music.
Hej då. Peace. Så Spider-Man var ditt soundcheck helt enkelt. Okej, okay, ja men då är jag med. Då är jag 100% with it. Och den verkar funka på min sida också här, så att we are a go så att säga. Men vilken tur att teknologierna funkar på båda sidor. Det känns egentligen, det här är ju sånt som man tar för givet, men fan, det var inte så länge sedan, inte för att datera oss själva, men det var inte så länge sedan sånt här skulle varit extremt krångligt. Ja, och sen att kunna teknologia såna här distanser dessutom, liksom. Mm, precis. Och det är den där härliga sortens fantastiskt som vi inte behöver bry oss om. It's like, how does a car actually work? Man, I don't know, it go forward, it go backward.
Den rullar.
Ja, det är att jag behöver veta, bro.
Ja. Ja, det är riktigt coolt. Och sen, alltså, bara podcastgrejen i sig, det är ju liksom del av vad de kallar för new media. Ja. Och det är ju verkligen det är ett nytt medium.
Ja, nej men det är så coolt format, obviously, since we're on it. Ja. Det var half-assed innan, men sen så kom vi in där som angels och lifted it onto its feet.
Yeah. Yeah. Men jag hoppas att internetet håller. För att jag har relocatat lägenhet nu. Till lägenheten bredvid.
Vad då?
Och det verkar som att alltså, wifi, det är samma wifi.
Mm.
Så att jag har lite mer distance till den där accesspunkten.
Mm. Okej, okay, så den förra lägenheten var närmare helt enkelt.
Ja. Men jag hör ju dig nu, men hoppas att det håller.
Jo, alltså jag hör dig, men det är lite så här clipping, men ingenting allvarligt liksom.
Mm. Det klippar då och då för dig, alltså. Det är inte något farligt. Yeah.
Nej,
please technology inte... hold up.
Ja, precis. Det är ju inte farligt för själva podcasten i sig. För de filerna kommer ju funka liksom. Annat än en och ett annat.
Ja, ja, precis.
What? Huh? What? Huh?
Ja, precis. Men en sån hade vi ju förra gången ändå. Så även under perfekta omständigheter så är ju inte Skype helt stadig alltid.
Nej, precis. Så att... No worries, no worries.
Yes.
Right. Let's bring the good people in.
Yeah. Ska vi räkna? Jag rekorderar.
Ja, jo, jag är igång och spelar in också. Så att det är bara att köra en countdown.
Yes. 3, 2, 1. Wow, ditt klapp kom ganska långt efter den här gången. Så det verkar som att det är mer latency.
Ja, precis. Man, ja det där blir Jo, nej, men då är det ju lite latency.
Alltså jag satt och väntade hur länge som helst där på ditt svar, kändes det som.
För att jag klappade så att det kändes som att vårat tajmade perfekt, du vet, mot det jag hör via Skypen. So that's, well. När vi matchar upp det med grejer där så...
Internetet är märkbart annorlunda den här gången.
we'll have to power through it. Just like Daniel-san.
Yeah.